Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public.
Hej och varmt välkommen till podden Sjuka Fakta. Podden som med hjälp av landets främsta experter lyfter och väger sanningshalten i myter som rör kroppen och vår hälsa. Simon Krös heter jag, läkare och hälsopedagog. Och idag ska vi prata om det nordiska svarta guldet, kaffe. Ingen annan dryck genomsyrar våra liv som denna. Det är många gånger bland det första du får frågan om när du kommer hem till någon. Vi betalar dyra pengar för att denna böna ska komma från en särskild plats och vara tillredd på ett särskilt sätt. Många av oss kan inte starta sin dag utan att hälla i sig denna mörka, lite lätt beska dryck sådär på morgonkvisten. Sverige är därtill i världstoppen när det kommer till kaffe per capita. Det är faktiskt bara finnarna som överträffar oss. Och vi smyger in dess betydelse med kaffepauser, kafferep, kaffebröd och kaffekask. Men vad är kaffe egentligen? Är espresso bättre än latte? Är det farligt att dricka för mycket? Eller är det rent av nyttigt? Bertil Fredholm heter den man som ordentligt har grottat ner sig i kaffets effekt på kroppen. Han presenterade sin avhandling 1970 vid Karolinska institutet i Stockholm, blev 1977 professor i farmakologi, alltså läran om läkemedel. 2003 blev han ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin och 2004 blev han ledamot i Karolinska institutets Nobelkommitté. Tung merit. Bertil, välkommen hit.
Tackar, tackar.
Du, hur står det till?
Ja, det står bra till. Hur står det till själv?
Jo, vars. Jag ska inte klaga. Väldigt mysigt här där vi sitter. Utan att gå in på det för mycket så är vi i ditt arbetsrum och bibliotek kanske.
Mm.
Du, Bertil, dricker du själv kaffe?
Ja, det gör jag. Som nästan alla svenskar gör jag det. Det är den där stora baljan på morgonen och sen så enstaka koppar längre framåt dagen. Fast inte så mycket som jag gjorde när jag jobbade, för då var det ju hela tiden.
Mm. Men hur mycket dricker du?
Ja, nu dricker jag väl ungefär 3 koppar och sen så fyller jag på med lite gott grönt te mitt på dagen.
Mm, blanda lite.
Ja.
Det är spännande, vi ska komma in på lite där. Jag tror det blir någon fråga om te också. Men har du någon favoritböna?
Jag har varit lite slarvig med det där faktiskt. Det är först på mycket gamla dagar som jag har upptäckt hur mycket som har hänt på utbudet av kaffe. Men det är nog egentligen några av de indonesiska kaffesorterna som verkar allra mest spännande för mig.
Ja. Men när du säger på senare år, då tänker jag, vad fick du att börja med kaffe från början då?
Jo, det var så att jag gjorde då en avhandling som handlade om det sympatiska nervsystemets reglering av fettväv. Och när man stimulerar de här nerverna så får man en kärlsammandragning och så mobiliseras fettet ifrån fettväven. Det gör att vi får ut fett som behövs för hjärta och för muskler och så vidare. Nå, jag kom på att det antagligen var någonting mer som bildades här. Någon slags hämmare som och letade efter vad det kunde vara och kom underfund att det efter många om och men att det var adenosin. Och jag tyckte de där grejerna som jag hittade i fettväven var så intressanta så jag ville testa om det var likadant på andra ställen. Och sen när det var det så gällde det att ta reda på betydelsen av det och då gällde det att hitta en hämmare. Och då efter många om och men så hittade vi koffein och dess nedbrytningsprodukter. Och sen så var jag fast.
Då var du fast i kaffet.
Ja.
Har din kunskap om kaffe under årets lopp påverkat hur du dricker, tror du?
Nej, egentligen inte. Nej. Nej, det har jag inte. Nej. I början där så var ju då kaffe, det var en häxbruk. Den var betraktad som oerhört hälsofarlig egentligen. Men det har ju då minskat väldigt mycket sen 70-talet. Och nu har vi en helt annan syn på det.
Var kommer kaffe från början?
Kaffet kommer av en stor buske som växer till ungefär 6 meters höjd. Och den kommer ifrån Etiopiens högländer. Och sen har trakterna runt omkring. Och sen därifrån så spred det sig via Jemen och sen till Mekka och till Kairo och Konstantinopel. Och så fort man började göra en dryck av det, vilket antal det var någon gång på 1300-1400-talet, så spred den sig väldigt, väldigt snabbt. Trots att då präster och andra försökte minska bruket så gav medborgarna hum i detta och kaféerna frodades. Ja, sen så sent 1500-tal, tidigt 1600-tal så kom det till Europa och då först till Venedig och Holland och England och sen spreds över Europa sent hit till Sverige och sedan också sent till USA.
Mm. Så det har ju tagit en lång resa runt större delen av världen.
Ja, precis. Men det är alltså inte mer än 300-400 år så spridde det sig från en udda dryck i delar av Mellanöstern till att bli en global företeelse. Mm. Det är rätt häftigt faktiskt.
Ja, det är väldigt häftigt. För den som undrar vad det är som eventuellt lite doft vibrerar i bakgrunden så är vi på Vallalavägen där de för närvarande faktiskt bygger om. Gör de inte det?
Nej, de håller på och gräver upp gatan utanför, precis som de gör i hela Stockholm.
Ja, det är så det är. Det är lite byggarbete. Men det gör oss ingenting. Du var inne på häxbrygd, sa du. Mycket, många föreställningar om kaffe.
Ja, det var ju det. Speciellt så var man då orolig över att det skulle vara olika, vara negativt för hjärta och kärl, va? Och av detta ser vi ju nu idag när man gör bättre studier i princip ingenting, utan snarare om det är någonting som verkar dyka upp så det skulle snarast vara lite skydd mot till exempel stroke och annat.
Mm. Ja, det är ju spännande. Vi ska ju grotta ner oss i det här nu. Men innan vi kommer igång, har du någon favoritmyt om kaffe?
Ja, alltså det är en del av de här skapelsemyterna och den som är kanske allra häftigaste, det är den som den islamistiska dogmen som går ut på att när Muhammed var väldigt, väldigt trött så kom ärkehängeln Gabriel med kaffe direkt från himlen. Och då blev han omedelbart väldigt rask och lyckades kasta 40 män från sina sadlar och gjorde 40 kvinnor lyckliga. Och det kaffet som man kom från himlen, det var ännu mera stunds än det vi vanliga dödliga kan få tag i.
Ja, det är nog ett kaffe som många skulle vara intresserade av att testa på i alla fall. Det här, just ämnet kaffe har ju omgärdats av många, många föreställningar och många frågor och många åsikter. Och jag tänker att för att sekvensera de här på ett smidigt sätt ska vi göra det som en liten historia och utgå från min arbetsplats. För jag dricker ju också en del kaffe då, och det sker under dagen fortlöpande. Så får vi se vad vi stöter på för fenomen och frågor på vägen. 06.30 klockan, den ringer, och om jag inte tar en första kaffe direkt på morgonen så fungerar inte jag som människa. Är det här bara hjärnspöken eller finns det belägg för det här?
Jo, det finns belägg för det här, och det är ju dels det att kaffe är uppiggande, inte fullt så uppiggande som för Mohammed, men dock. Och sen dessutom så finns det för oss habituella kaffedrickare så finns det ett problem att om vi inte får vårt kaffe så blir vi sega. Det finns ett litet abstinenssymptom. Och det här är, som du känner på morgonen, det är kombinationen av de där två.
Mm. Okej, okay, så det finns en sanning i det här. Det är inte bara någonting man föreställer sig. Och då säger de ju också det här att espresso ska innehålla mer koffein än bryggkaffe, och också mer beroendeframkallande, lite det här du var inne på, men då också mer effektiv.
I princip är ingen av de svåståndena sanna, va? Espresson har mera koffein per volymsdel, men espressokoppen är betydligt mindre än vår regelbundna bryggkaffe. Så man brukar räkna med att en enkel espresso ligger någonstans i storleksordningen 70-80 milligram, och en svensk bryggkaffe i storleksordningen 100 milligram. Men då är det alltså en större volym som vi får med oss vanligtvis i bryggkaffet. Det är beroendeframkallande skillnader finns det inget belägg för.
Nej. Hur beroendeframkallande är kaffe?
Ja, det som finns är den här abstinenssymptomet, va? Men till skillnad från abstinens efter alkohol eller morfin eller kokain så är det här någonting som för det första inte är särskilt allvarligt, att man känner sig lite seg, och det går över på 3-4 max 7 dagar, va? Och det är lite annorlunda. Och dessutom finns det inte alls ett sånt här sug som man känner efter, för som en nikotinist känner när han har slutat röka, eller en kokainist eller en heroinist. Det saknas helt och hållet, va? Mm. Så att det är mycket, mycket mindre beroendeframkallande, men det kan inte helt friskrivas från sådana effekter.
Nej. Och vad finns det för symptom, för den som inte vet, vad finns det för symptom på att man är beroende? Vad är det för abstinenssymptom?
Ja, abstinenssymptomet är det som alla känner igen, tror jag. Man räknar med att 60-80% av de personer som dricker 2-3 koppar om dagen, om de slutar så får de första eller andra dagen huvudvärk. Inte alla, men som sagt 60-80%. Och ungefär lika många blir då morgonsega. Och mer än de var om de inte dricker kaffe.
Just det.
och det är abstinenssymptomet. Det är inte superallvarligt, om vi säger så.
Nej, det är det ju inte.
Men... Och är man orolig för detta? Ja, då är det bara att sluta. Va? Och man kan göra det lättare för sig om man då trappar ner sin kaffekonsumtion.
Mm. Just det, för då trappar man ner och så tar det några dagar, ja. Och så blir man kvitte.
Ja, precis.
Men vill man bli kvitte då?
Jag kan inte se att det är så hemskt mycket som man behöver oroa. Men jag kanske kommer tillbaka till det så småningom.
Vi kommer till lite frågor, men det är ju intressant. För det är verkligen... Det finns ju inget... There's no such thing as a free lunch.
Nej.
Man tänker ju att om man är lyssnar på det här och älskar kaffe, så har man ju kanske lärt sig att i de flesta fall så kan det ju alltid bli för mycket av någonting. Mm. Det är alltid en balansfråga.
Ja, precis. Alltså så, precis som du säger, så fort någonting har överhuvudtaget någon effekt så har det också potentiellt biverkningar. Det är alltså, det är bara sådana här hälsokostmyter där någonting har effekt utan att man får betala för det. Och om någonting saknar biverkningar helt och hållet så kan man vara säker på att det inte har någon effekt heller.
Mm. Det är en bra livsregel tycker jag.
Ja.
Det är fortfarande morgon, så för att sammanfatta det här bara, så egentligen borde jag ju ta en bryggkaffe istället för en espresso om jag vill bli piggare och få mer koffein i mig för att vakna till. Är det så?
Det räcker säkert med det. Och tar du dessutom en dubbel espresso så är du på säkra
sidan. Då är jag på säkra sidan. Då blir det en dubbel. Innan avresa, jag ska strax be mig hemifrån, så finns det ju en föreställning att man behöver dricka kaffe också i syfte att få igång magen. Annars så tycker man inte att man får igång den större delen av dagen. Är det fake news eller?
Alltså, det här vet inte jag. Jag känner inte till några hårda data om detta. Men det är tydligen vad en del säger.
Ja.
Men jag vet inget om
det. Nej, men då är det kanske lite halvfabrikat. Det är lite osäkert.
Det är lite osäkert.
Ja, det är också ett svar. Och det är bra med, tycker jag, med de här inspelningarna. För att allting är inte så svart och vitt som många vill få det att verka. Utan det är alltid en balans. Jag kommer till sjukhuset i tid trots rusningstrafik. Och där är det första som händer, den så kallade morgonrapporten. Då går vi igenom nattens händelser av betydelse för dagen. Men inte utan att först ta en kaffe. Då kan vi notera att min första kaffe togs för mindre än en timme sedan. Kommer det här nya kaffekoppen att ha någon mätbar påverkan på min kropp, eller hade jag kunnat hoppa över den?
Nej, den kommer nog att plussa på lite grann. Det gör den nog faktiskt. Du kommer att höja din koffeinkoncentration i blodet lite mer på den här andra eller tredje koppen.
Mm. Och så blir jag som följd då lite piggare?
Lite piggare. Om du nu inte tillhör den här lilla minoriteten som redan efter två koppar börjar känna sig hispiga och oroliga. För det finns en sån minoritet.
Men hur liten är den minoriteten?
Jag tror inte, det finns inte några jättebra siffror på det. Men troligtvis i storleksordningen ett par procent.
Ja, det är så pass ändå.
Mm. Men de dricker ju inte kaffe, för de har kommit att fumma att de inte mår bra av det.
Nej, just det, exakt. Mm. Och hur länge stannar koffeinet i kroppen då?
Ja, koffein elimineras i kroppen på det här sättet som nästan alla främmande ämnen gör. Att det går fort när man har mycket i kroppen och så går det långsammare och långsammare. Och därför pratar man om så kallade halveringstider. Hur lång tid tar det att minska mängden till hälften? Och den, för koffein är den genomsnitt 4-5 timmar. Men det kan variera hemskt mycket. Så att det finns de som har en halveringstid på 2 timmar och det finns de som har det på 12 timmar. Nå, om med det sagt så kan man då räkna ut att den sista kaffemolekylen, den försvinner ur kroppen på cirka 12 timmar. Men man reducerar mängden till så att det inte längre har särskilt stor biologisk effekt på kanske 10 timmar, någonting sånt.
Okej, så efter 12 timmar, då har nästan var person som har druckit kaffe blivit av med det?
Ja, tillräckligt mycket av med det för att man inte ska störas av.
Ja, men det är väldigt bra. Det är intressant, för vi kommer återkoppla till det strax. Det här morgonmötet rundas av. Dags för frukost. Och här bjuds det ju igen på en kopp. Som det alltid gör, på frukost. Lite kaffebröd på det. Och jag för en diskussion med flera av läkarna som är mer intresserade av hur man bäst tillreder kaffe. Och då kommer upp en rad härliga påståenden och kommentarer. Och nu tänker jag att du sitter ju med i den här diskussionen. Så du ska få svara på dessa föreställningar. Och då får du svara sant, falskt eller halvfabrikat. Och sen, vill du göra en liten utläggning kring något av påståendena får du gärna göra det. Gammalt kaffe smakar sämre.
Absolut. Och aromämnena avdunstar ur bryggt kaffe, ja. Så det är absolut sant.
Färskrostat smakar bäst.
Yes.
Ja.
Färskmalet framför allt.
Färskmalet. Mm. Det, för jag, varför jag frågar om just den här är ju för att jag har läst att det tar ungefär 2 veckor för aromen att sätta sig. Men det kan ju vara en myt som jag har åkt på, tänker jag.
Alltså, jag vet inte av personlig erfarenhet, men enligt litteraturen om kaffe så avdunstar det ganska kvickt ifrån det nymalda kaffet. Mm. Så att redan efter ganska kort tid så är doften mindre.
Ja. Och för den som undrar så är det ju så att aromerna är det som bidrar till smaken också.
Ja,
så att,
ja, precis.
Så att om den
precis
försvinner så försvinner smaken. Då är den sant på den, att det smakar bättre. Hela bönor är godare än färdigmalet.
Ja, alltså då, att det är mal, att man maler det själv. Mm. Precis.
Och det måste vara samma där.
Ja.
Ja. Ljusrost är mildare för magen än mörkrost.
Ja, det har jag också hört, men jag vet inte vad bakgrunden är.
Nej, så det är ett halvfabrikat på den, det vet jag inte. Frågetecken.
Ja. Alltså det bildas ju en hel del märkliga rostprodukter med hård rostning, så att ja, halvsant kanske.
Exakt. Kaffe innehåller inga kalorier.
Ja, det är inte sant däremot. Det finns sånt som man kan omvandla till energi i kroppen i kaffet.
Falskt alltså.
Mm. Socker finns till exempel.
I kaffe?
Mm. Och sockerarter. Mm.
Hur mycket? Hur många kilokalorier per 100 gram? Svårt att säga.
Jag har inte den siffran.
Nej, men då skippar vi den frågan. Vi glömmer den frågan helt enkelt. Dagen fortsätter. Och jag är väl mest förundrad över hur ett gäng läkare inte kunde vara intresserade av att fråga om kaffets effekt på kroppen, snarare än tillredningssätt. Jag lyfter detta med kollegan som är helt med på noterna. Hon råkar vara nybliven mamma och har hört att kaffe kan vara farligt för barnet. Och det här är ju hon såklart intresserad av. Är det farligt med kaffe under graviditet eller när man ammar?
Ja, alltså det där är både hos djur och människor, så är under graviditeten så blir kvinnorna mer känsliga för de negativa effekterna utav kaffe och koffein. Så det är sant alltså. Så att man ska reducera mängden. Och det är mamman som mår illa. Och när mamman mår illa mår barnet illa.
Så som gravid ska man försöka dra ner på konsumtionen?
Ja, precis. Det är för att man mår sämre ut själv utav det.
Just det. Och hur är det när man ammar då? För då går det, alltså
det
över i...
Det där tror jag är en myt. Därför att det blir så väldigt små mängder koffein som kommer via bröstmjölken till barnet. Tänk på att innehållet i kaffekoppen har spätts ut med till 40 liter. Då får man... Och innehåll som ungen får i sig ungefär lika mycket med en kaffekopp. Så det är en 40-del av dosen ungefär.
Riktigt blaskig kaffe.
Det blir riktigt blaskigt kaffe.
Ja, då är det alltså det är en myt då, det här med att amning skulle vara ett problem när man dricker. Sen har det funnits, när vi ändå är inne på barnspåret, rekommendationer tidigare att ge kaffe till barn.
Mm.
Ska man göra det?
Alltså det finns ett tillfälle och det är ju hos prematura barn som då kan få problem med sin andning. Och då har det visat sig att koffein hjälper. Men hos äldre barn vet jag inte när det skulle vara speciellt lämpligt.
Nej. För vi är ju inne nu ändå, får man ändå säga, vi är inne och snuddar här, inte minst vid hälsoeffekterna. Mm. Och då undrar man ju, vi var inne på det redan i introduktionen här med att det kan skydda mot olika sjukdomar. Mm. Finns det några sådana belägg?
Ja, det gör det. Det starkaste belägget som finns, det är nog Parkinsons sjukdom. Att där är det helt klart att de som har druckit kaffe under livet har en klart reducerad risk för Parkinson. Mm. Och det där som vi fann, det har då också nu så äntligen lett till att det har kommit nya typer av läkemedel mot Parkinson som bygger på samma grundprincip.
Och då är det alltså själva koffeinet?
Ja, det är koffeinet.
Mm-hmm. Det är väldigt spännande. Alzheimer.
Alzheimer, där finns det halvbra data. De är inte alls lika starka som för Parkinsons sjukdom. Men det är tillräckligt mycket för att det ska vara värt att göra riktigt bra kliniska studier på detta.
Mm. Så det kan vara där det också, kan, man har bara inte visat det lika starkt.
Nej, precis.
Det finns ju lite utspridda tankar om kaffets effekter på blodet också. Och det är att det delvis skulle vara blodförtunnande och att det samtidigt skulle kunna leda till högt blodtryck.
Ja, koffein leder till högt blodtryck, speciellt hos personer som aldrig har druckit kaffe tidigare. Då kan man få en blodtrycksstegring på kanske 15 mm kvicksilver eller något sånt på en kopp kaffe. Men som sagt, tar man koffein mer regelbundet, då får man en höjning med någon enstaka millimeter kvicksilver, och det är faktiskt fullständigt ointressant i sammanhanget. Det är skillnaden mellan att röra sig lite och att inte göra det.
Ja, precis. Men jag tänker, om det höjer blodtrycket, 15 enheter var inte så farligt, men kan det vara farligt att dricka för mycket kaffe?
Alltså man trodde det när jag började med koffeinstudier. Och det varnades för kaffedrickande hos patienter som hade svagt hjärta.
Mm. Inom citationstecken ska läggas till här. De ser ju inte oss. Det är alltid så knepigt att tänka på det där. Ja. Men idag så tror man inte det?
Nej, idag så finns det inte några starka belägg för att patienter med hjärtproblem bör vara för. Inte ens när det gäller det som man har varit mest orolig för, är kanske att man har rytmrubbningar, att det då skulle vara. Men inte heller det hittar man nu några riktigt klara belägg för att det finns något farligt med ett rimligt bruk av kaffe.
Nej. Så även den som är lite orolig för hjärtat kan dricka med gott mod?
Ja.
Ja, men det låter ju faktiskt alldeles utmärkt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi går vidare i historien. Magen kurrar, dags för lunch. Det är snabba puckar här. Jag slänger i mig den snabbt. Och på väg tillbaka till avdelning frågar en kollega om hon inte vill ha en fjärde kaffe. Hon svarar att hon kommer bli skakig på handen inför eftermiddagsoperationer om hon dricker mer, plus att hon inte kan somna på kvällen om hon tar en kaffe efter lunchtid. Däremot tar hon gärna en kopp te. Dessutom innehåller det mer antioxidanter, säger hon, vilket är bättre för kropp och själ. Jag svarar att jag har svårt att relatera då jag kan ta en kaffe precis innan sänggång utan större bekymmer. Vad finns det för belägg för det här?
Ja, det här är många såna här saker som tåtar och drar i verkligen. Om vi ska börja med en som kom lite grann i en bisats, så är det här med antioxidanterna. Där vet jag inte om det egentligen finns några belägg för att te skulle, speciellt inte påste, skulle innehålla fler antioxidanter än vad kaffe gör. Det tror jag inte det gör. Och dessutom är det stora problemet att antioxidanter är det man tar till när någon typ av livsmedel inte verkar vara så farligt och kanske till och med nyttigt, som broccoli och så vidare. Och så vet man inte varför, och säger man att det beror på antioxidanter. Men när man verkligen testar bara antioxidanterna, så finns det egentligen inga riktigt bra studier på att det har några speciellt gynnsamma effekter. Det här är en käpphäst jag har, att man överbetonar antioxidanter. Det kan du få stryka sen om du vill.
Nej, det här är superbra.
Sen har vi det här med den här skillnaden. Din kollega som då känner sig där. Det kan mycket väl vara så. Därför att de som är mycket känsliga för koffein, de kan just få det som ett symptom, att de blir lite hispiga och så att det är inte omöjligt att hon tillhör den gruppen. Sen tror jag hon tar miste om att hon tror att man skulle få i sig mindre koffein, vilket är det som ger de här effekterna, om man dricker te än om man dricker kaffe. Därför att teet innehåller ju också koffein. Så det som man kallar för tein är detsamma som koffein.
Det är samma sak alltså.
Det är samma sak.
Vilken luring.
Ja.
Ja. Så då får hon i sig. Men det här med att hon inte kan sova då?
Ja, men där är det ju också. Det vet vi ju, att när det gäller sömn så är vi så oerhört olika alltså. Det finns de som snarare inte kan sova om de inte får sitt kaffe. Så att, och det här är väldiga individuella variationer. De som har lite sån här bokstavssymptom, ADHD-liknande, de kan alltså bli aningen mera lugna utav lite kaffe och få lättare att sova. De som inte har det kan vara tvärtom, och så vidare och så vidare.
Man har inte sett vem som är mer benägen att svara på det ena eller andra sättet.
Det här är svåra studier att göra alltså, därför att man vill då kunna dels undersöka väldigt många individer, och sen så vill man hitta någon form av biomarkör, va? Men man vet inte riktigt vad man ska leta efter. Så att den här typen av studier, det skulle väldigt många efterlysa att de gjordes, men de är inte gjorda än.
Nej, jag förstår.
Men samtidigt, jag menar, de som känner att de inte ska ta kaffe på eftermiddagen för de inte så, då klart de ska inte ta kaffe på eftermiddagen, det är ju inte svårare än så.
Nej.
Och de som inte störs av att ta kaffe efter kvällsmålet, de kan ju fortsätta att ta kaffe efter kvällsmålet. Men man behöver inte rätta in hela mänskligheten efter sina egna speciella egenheter.
Nej,
utan låt oss få vara lite egna.
Verkligen. Vi ska få vara lite egna. Dagen närmar sig sitt slut och jag ska gå och träna, och har hört att kaffe ökar fettförbränningen och därigenom hjälper till med viktnedgång. Dessutom ska det vara prestationshöjande, sägs det. Sant, falskt eller halvfabrikat?
När det gäller prestationshöjande är det för långdistanslöpning och liknande saker. Så att det är ingen slump att alla maratonlöpare och 5 mil skidor tar kaffe den sista delen av sina lopp. Och det är sant. Det också kan öka fettförbränningen lite grann, men jag tror inte det påverkar din viktminskning i samband med träningen på något signifikant sätt.
Nej.
Men det är snarare så att koffeinet då gör, när man är trött av träningen, då kan du fortsätta lite till med hjälp av, det är det de här energidryckerna gör, va? Du kan träna lite till.
För de innehåller koffein nästan allihop.
Ja, precis. Och de innehåller ganska mycket koffein.
Så man blir lite mer uthållig, är det så det är?
Ja, precis.
Så skulle du säga att man, om man vill få ut mer av sin träning, så borde man få i sig koffein, eller?
Nej, det vill jag inte säga.
Nej, det lämnar vi till träningsavsnittet. Ja, ja. Då har jag lämnat träningen, nyduschad och klar, och nu ska jag iväg på middag med en tandläkare. Och vi går intensivt igenom dagens olika lärdomar, varpå han lägger till att det finns några ytterligare tankar om kaffe och tandstatus. Kaffe sägs minska risken för hål i tänderna för att det dödar bakterier som ger upphov till karies. Stämmer det?
Jag undrar om det är sant. Det har säkert gjorts någon dålig studie där man har badat bakterier i kaffe, men att från det dra slutsatsen, nej, jag säger det inte sant.
Nej, och man kan ju säkerligen styrka frågetecknet kring det här påståendet om man sen väljer att ha socker i kaffet.
Ja, precis.
För då lär det väl inte...
Jag menar, vill man döda bakterier i munnen så är ju en nubbe betydligt effektivare.
Mm. Det blir nubbe istället för kaffe. Sen så nämner han att de rekommenderar att man inte dricker kaffe ibland för att det kan missfärga tänder.
Jaha.
Vad säger du om det?
Ja, jag vet inte.
Nej. För nästan fortsättningsmyten eller föreställningen på det här är att man minskar risken för att det missfärgar om man har mjölk i kaffet. Att det skulle vara mindre syraangrepp. Men det vet vi inte.
Det vet vi inte.
Nej. Då sätter vi ett stort frågetecken på det här.
Jag tycker vi sätter ett stort frågetecken.
Ja, då får det vänta till dagen vi har någon annan som vi frågar det här om. Middagen övergår i en avslutande drink. Och då kommer vi till en väldigt spännande fråga. Är det farligt att blanda kaffe och alkohol? Anledningen till att jag frågar är för att jag har dels fått frågan personligen, men att bisatsen är att man ska kunna känna sig mer nykter av kaffe under pågående rus.
Ja, det finns ju alltså en uppiggande effekt även hos den som har pimplat i sig ganska mycket vin och sprit. Va? Så jag kan se en liten risk här att folk efter att ha tagit en kopp kaffe inbillar sig att de kan köra bil. Och det är nog ingen bra idé.
Nej, det låter inte som en bra idé. Och så, men kaffe och alkohol i andra avseenden?
Ja, sen finns det en annan liten rolig aspekt på det hela. Och det är att när man äter en större måltid och dricker lite alkohol, då måste levern arbeta. Och det betyder att det går väldigt mycket blod via tarmarna till levern. Och det betyder att det blir inte så mycket blod över till andra väsentliga delar av kroppen som ben och huvud. Så när man ska lätta på sig från middagsbordet, då hjälper faktiskt kaffe till. Därför att det här blodflödet som man får till levern, det minskas när man får i sig koffein. För det hämmar det adenosin som orsakar leverblodflödesökningen.
Så då blir man alltså lite...
Man blir lite alertare efter måltiden utav kaffet. Och det har vi väl känt lite till med ansa. Mm.
Och det är inget negativt. Så
det är absolut ingenting negativt med det som jag kan se.
Nej. Så en liten kaffe efter maten för att hålla sig lite pigg.
Om man inte är som din kollega som inte kan sova då sen.
Nej, exakt. Då ska jag absolut inte ha det. Det kan man ju gott poängtera. Nu är klockan snart midnatt och det är dags att åka hem. Och allt kaffesnack idag har gjort att jag blivit kaffesugen en sista gång när jag går och lägger mig. Men sen så erinrar jag mig att det är vätskedrivande och avstår. Har jag rätt eller har jag fel?
Koffeinet är mycket riktigt vätskedrivande. Det är bara det att man får i sig den vätskan i kaffekoppen. Så att nettoeffekten är... inte något problem.
Okej. Så det är vätskedrivande, men jag har ingen anledning att oroa mig för att jag måste vakna på natten om det är så att jag tagit en kopp kaffe innan jag går och lägger mig.
Jo, det kan det vara, för du har fått i dig mera vätska.
Ja, just det, i den koppen, ja.
Ja, precis.
Ja, men det är inte så att den driver på något nämnvärt utöver det.
Och dessutom, det är skillnad på vara vätskedrivande och vara uttorkande.
Mm.
Du blir inte av med mera vätska för att du dricker en kopp kaffe. Det är möjligtvis däremot så att den vätska du ändå ska bli av med kommer lite tidigare. Men det leder ju inte till uttorkning.
Nej. Så egentligen kan man dra det så långt som att säga att det är lika vätskedrivande som vatten.
Nej, det är lite mera, eftersom koffeinet har... Det påskyndar alltså den vätska som ska ut.
Men kommer inte torka ut det?
Det kommer inte att torka ut det.
Bra! Då har vi förtydligat det. Vi lämnar historien här om min arbetsdag bakom oss. Och om jag inte har räknat fel så har jag druckit åtminstone 5-6 koppar.
Ja, du tror det är mera.
Ja, kanske till och med mer. Det blir nog en och två extra koppar där på slutet vid middagen. Vi var inne lite på det här med att det finns baksidor av allt som man har effekt av. Men var går gränsen för hur mycket kaffe man kan dricka utan att få liksom, för att det ska slå tillbaka?
Ja, nu blir jag så här tråkig igen. För nu säger jag att det är väldigt individuellt.
Det får du vara.
Så det har funnits personer som kan kolka i sig 20 koppar kaffe utan att må tydligen särskilt illa. Och det finns andra som mår illa utav någon enstaka kopp. Och det är personer som har lätt för ängslan och oro och kanske vara lite försiktiga. Vi sa att de som är gravida ska vara försiktiga, för de är som grupp mera känsliga för alkohol, för koffeinens negativa effekter.
Mm. Och för barnen? Så...
Barn, där är det väl anledning att vara lite försiktig, eftersom koffein är ju faktiskt ett centralstimulerande medel. Och det är möjligt att för mycket av centralstimulans i den växande hjärnan kan vara olämpligt. Så det har funnits en hel del oro kring det här med stora mängder energidrycker till unga personer.
Mm. Vi var inne och nämnde energidrycker. Men bara för att förtydliga då, eftersom att vi har en viss mängd koffein i en espresso, men även sportdrycker eller energidrycker som innehåller väldigt mycket mer koffein per enhet, är det på något sätt problematiskt för hjärta och blodtryck och annat?
Där finns inte alls samma studier gjorda, så det vet vi inte. Jag vet inte.
Nej, men det är bra. Det är ett tillräckligt bra svar. Då kan man inte uttala sig säkert om det. Men vad tycker du själv? För jag arbetar ju som läkare. Och så kan man ju absolut få frågan om man borde rekommendera kaffe eller inte. Vad tycker du man ska svara på den frågan?
Alltså, jag tycker inte läkare ska... Det här är... Jag tycker inte... Det här är någonting som är del av vår kultur, och nästan alla människor har varit exponerade för kaffe och kan hitta sin eget sätt att förhålla sig till det här kaffet, och de gör det. Det finns de som konsumerar mycket, det finns de som konsumerar lite, och jag tror att de i allmänhet har bra möjlighet att ta reda på de snabba effekterna utav drycken. När det gäller långtidseffekterna så finns det väldigt lite som talar för att annat än idiotbruk skulle vara... att det bara är idiotbruk som ska vara farligt. Va? Möjligen.
Mm. Ja, jag är med. Nej, men då, det är intressant och det är bra, för att då blir det väl snarare att det blir upp till var och en.
Ja, jag tycker det är upp till var och en.
Ja, och så kan man egentligen... Får man väl balansera svaret och säga att det finns... Hälsoeffekter, fördelar på sikt, som det här som vi var inne på med Parkinson. Men...
Och även kanske diabetes, märkligt. Typ 2-diabetes, ja. Där finns det också faktiskt ganska bra belägg för att kaffedrickande är absolut inte är farligt.
Nej, vilket är intressant, och det innehåller sockerarter.
Ja.
Eller hur?
Ja, men ganska lite. Inte alls som sådana här softdrinks.
Nej. Det här är ju en väldigt hypotetisk fråga. Hur tror du att svenskar hade reagerat om kaffet plötsligt tog slut då?
Ja, det har ju varit såna perioder, och då har ju folk försökt hitta på någonting annat och göra kaffe utav. Så man har gått ut i naturen och gjort kaffe utav cikoria och alla möjliga olika saker. Bara för att man vill minna. Det är ingen slump att under första och andra världskriget, det som verkligen hamstrades, det var ju kaffe. Va? Så att...
Fascinerande. Men var det så att man gick ut och letade efter andra koffeinkällor?
Nej, det var, man rostade ju saker, sen innehöll de egentligen inte något koffein att tala om.
Nej.
Men det var liksom, man ville ha den här rostade smaken och...
Mm. Ja. Eventuellt mer beroendeframkallande än vad man tror, men bara inte med samma bieffekter när man blir abstinent. Bertil, avslutningsvis, vilken myt skulle du helst vilja avliva inom ett annat område än ditt eget expertområde?
Den var jag oförberedd på.
Ja, den är stor.
Den är stor.
Ja, det är om du kommer på något.
Ja. Ja, det här vitaminknaprandet och sen ska vi inte tala om vad jag tycker om homeopatiska läkemedel, för då...
Men vitaminknaprandet?
Men den myten är väl redan så död som den kan komma att bli den senare, menar jag.
Mm.
Men vitaminknaprandet tycker jag vore bra om man tog slut på.
Mm. Och då läser jag mellan raderna att du menar att vitamintabletter man köper i hälsokostbutiker inte har effekt.
Nej, de gör ingenting mer än att äta en vettig kost. Och om man gör det så finns det ingen som helst anledning att äta en massa vitamintabletter.
Nej, så då kan man lägga de pengarna på något annat.
Ja, precis.
Bertil, jag känner mig väldigt tillfreds med de här svaren. Är det något annat om kaffe som du tycker att de ska få med sig?
Nej, nu tror jag folk är trötta i huvudet.
Ja, nu tror jag att de behöver en kopp kaffe för att vakna till här. Bertil, tack så jättemycket för din tid.
Ja, tack ska du ha.
Tack. Du har lyssnat på Sjuka fakta om ämnet kaffe med mig, Simon Krösi, och dagens gäst Bertil Fredholm. På Instagram-kontot Sjuka fakta podcast kommer vi återkomma inom kort avseende missfärgning av tänder kopplat till kaffe. Här kommer jag även löpande lägga ut extra material, filmer från gästerna och frågesporter för att man ska hålla sig lite uppdaterad. Vi försöker släppa nya avsnitt varje tisdag hela sommaren. Men glöm inte att prenumerera så dyker de upp i ditt flöde så fort de kommer ut. Har du frågor, funderingar eller förslag på nya ämnen går du nå mig antingen på kontakt@sjukafakta.se eller via Instagram. Jag vill tacka alla er som lyssnar på podden och som sprider den vidare. Det är fantastiskt kul att höra från er alla. Så fortsätt gärna kommentera, lyssna på och sprid vidare sjuka fakta. Ha en fin, fin sommar så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka. Må gott, drick ansvarsfullt och tro inte på allt du hör.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.